Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hello, mighty welcome till Vad blir det för mord? Det är måndag och jag heter Elinor Svensson och du heter?
Johanna Hurtig-Wagrell.
Tyckte du jag hade power? Riktigt stark energi.
Verkligen, verkligen. Du?
Jag fejkade.
Nej, men det hade du ju. Hello and welcome to... Jag har precis kollat på en dokumentär med liksom Liverpool, typ dialekt.
Skauser. Ja, älskar dem.
Jag med.
Skåse. Visst har jag berättat om att jag jobbade med en från Liverpool när jag jobbade på kryssningsskepp?
Nej, det har du inte.
Jag fick panik av henne. Hon heter Lisa och jag fattade inte ett jävla ord av vad hon sa. Och hon rökte hela tiden, så frågade hon, ibland hängde jag med ut. Och så varje gång hon skulle röka så hon bara, "Var kom från fag då?" Jag bara, "Va? Var kom från fag? Var kom från fag då?" Jag bara, "I'm sorry but I need..." Jag fick skylla på att säga, jag är inte så van vid engelska än, så jag fattar inte. Och det betyder ju då, vill du hänga med ut och röka?
Wanna come for a fag, for a fag.
Wanna come liksom. For a fag, love. Och jag bara, wanna come for a fag.
You wanna come for a fag, love.
Alltså, det var bizarrt.
Man bara, ja, det jag kan är, do you want to smoke a cigarette? Mm. Yes, John. John and Lisa are going for a cigarette. Det är det.
Before
det
the night on the town.
Ja, verkligen.
Här är du, innan vi säger någonting annat så vill jag säga en sak, och det är att den 7 januari 2023 fyller, vad blir det för mord, 5 år.
Så är det.
Och hur det firar vi det?
Jag vet inte riktigt, vi har ju pratat om det, du och jag.
Vi har ju,
okay. Ja, nej, men alltså, såhär, vi
firar
ju
det med en livestream.
Det tänkte vi göra. Vi har ju pratat mycket om vad, nej, men det var gud, men jag menar, det var ju lite så det var, att vi bara, men vad ska vi göra? Ska vi ha en livepodd? Och sen bara, fast nej, vi har en livestream för alla.
Precis. Nu ska vi ändå fira med alla. Ändå mysigt att alla kan vara med. Ingen behöver heller åka från liksom California eller Luleå eller vad det nu har varit för sjuka ställen.
Eller hur?
Så nu får det vara bra. Nu ses vi på internet den här gången. Mm. Och så tänkte
och
vi ju då... Vad sa du?
Och gratis.
Precis, gratis för alla. Och så tänkte vi ju då, vad ska vi göra på den här livestreamen då? Men då hade vi ju tänkt då att vi gör så här. Att vi gör som vi har gjort innan på livestreams. Alltså att vi berättar lyssnares historier. Så det får ni jättegärna skicka in. Och så svarar vi också på frågor om det kommer några sådana. Så det kan man också skicka in.
Framförallt för att vi är så jävla då, eller jag framförallt, men du med. Vi är inte så bra på att svara på liksom, folks frågor på mejl. Och det betyder ju inte... Jag känner communityt. Det är så min ångest funkar. Känner jag press att svara, då blir det svårt. Så det här känns som ett kul tillfälle att liksom... Take all the questions that you have.
Visst.
Och skicka in dem. Och så kan man märka sitt mejl då, antingen min historia eller fråga.
Precis, och man kan skriva flera frågor om man känner för det. Vi kommer inte kunna svara på alla som skickas in, såklart.
Vi får välja, välja ut.
Mm. Ja. Och historia som vi pratar om då, som man kan skicka in, är ju liksom crime related. Eller liksom som passar in. Ni kan kolla på tidigare livestreams. Det har varit folk som har växt upp i samma stad som där någonting sjukt har hänt, eller folk som har blivit liksom förföljda på något sjukt sätt eller så. Ja, det kan vara
svinrädd en gång när det inte var någon grej, eller fått reda på en sjuk grej om en släkting, eller ja, det har varit tusen
eller hur? Typ av som dark kafferepet.
Ja, precis, väldigt dark kafferepet.
Men där är det också, viktigt att man tänker på att man censurerar, så att man inte, om man skriver om någon som liksom inte är känd eller dömd, men som finns på riktigt, så censurerar namnen. Så
att, eller se till liksom att det inte blir ett trist förtalsärende av hela grejen.
Ja,
och också kanske sig själv. För ibland tänker man inte på det när man skriver in om sin upplevelse. Men sen när vi väl läser upp den eller pratar om, så kanske det känns lite jobbigt. Så det kan vara bra att se till, alltså byt stad eller så.
Ja.
Det kan vara en bra idé.
Det kan vara något.
Ja. Vad heter det? Var det.
Sen och detta kommer ju vara på min YouTube-kanal, har vi sagt. Elinor Svensson på YouTube. Och klockan 3 kör vi.
Det är alltså en lördag.
Ja, så då ses vi klockan 3 en lördag. Så det blir som en liten förfest också kanske. Mm. Om man ska ut sen, eller festa, eller äta en fin middag, eller vad som helst. Så laddar jag upp med Prosecco och så ses vi på webben.
Yes.
Den 7 januari.
Det ska bli, jag ser väldigt mycket fram emot här.
Ja, mysigt. Det var den informationen för idag.
Yes.
Och jag kommer säkert lägga en länk på hemsidan eller någonting sånt, så det blir lätt att hitta.
Yes.
Men det kan jag göra efter jul och nyår. Nu ska vi se. Jag vet inte riktigt när detta släpps. Jo, men det måste ju släppas precis julveckan.
Ja.
Måndagen innan jul. Vi spelar ju in lite i förväg också nu, för att vi ska kunna vara lite lediga.
Mm. Vad heter det? Jag ser väldigt mycket fram emot julstämningen och allt det där.
Mm.
Men om någon, jag är också lite rädd nu för hur jag ska må i, du vet, februari, mars.
Ja.
Det kan vara knepiga månader.
Det kan det vara. Man vet aldrig riktigt, för nu har jag ju, precis som jag berättat innan, att nu när jag gått i terapi så har jag tappat den här vanliga känslan som jag brukade ha alltid, att så här, jag tror aldrig att det kommer att bli vår. Och det har jag liksom kommit över nu, jag har blivit hoppfull, så nu är jag lite spoilad varje år och är så här, ja, jag vet ju att det blir vår någon gång. Så då känns det bättre, men nu är det nästan som att jag går och tänker varje dag, fast snart är det vår, för fan vad gött. För det är farligt att börja tänka det redan i början på december. För det är så jävla långt kvar.
Ja, det är en bit kvar ändå. Men det är inte så jävla, vet du, hur nyss var det sommar?
Jag vet. Det alltså, är det jag tänker också. Nyss. Det går så jävla snabbt. Alltså, gud,
livet går ju tyvärr jättefort.
Ja. Det är ju... Och våren, jag brukar vara rätt tidig på Declare Spring.
Mm.
Alltså typ i mitten på, eller början på mars kanske, att jag börjar få lite känningar.
Då börjar ju hoppet komma tillbaka, ja. Mm. Och sen är man ju med om några snöstormar som man liksom, åh! Men man vet, nu är det typ sista, det är ganska ljust.
Ja. Precis.
Men med det sagt,
som det är nu, att man behöver ha overall varje dag. Ja, exakt. God jul för alla er som gillar det. Jag har ju också, jag skjuter ju upp på julpynt här hemma. Och för varje dag jag gör det, desto mindre lönt blir det.
Ja.
Det är tragiskt.
Det är,
ja,
men det är också rätt skönt.
Lägenhet. Vad babblig jag blev. Så fort vi tryckte på räck så började jag så här bla 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 bla.
Kul. Ja, men det är jättebra. Ja. Jag tycker om det mycket. Jag har väldigt mysig stämning i kroppen nu. Men jag tycker vi kanske ska dra igång.
Ja, det gör vi.
Vad blir det för... Vad heter det? Jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Och jag ska prata om Robert John Maudsley. Det är inget namn du känner igen.
Nej.
Men om jag säger Hannibal the Cannibal?
Ja.
Mm-hmm. Så so this is the man som man typ har baserat Hannibal the Cannibal lite grann på.
Ja.
I teorin i alla fall.
Visst är det typ en av flera som har inspirerat.
Ja, ja precis. Det är som liksom, The Texas Chainsaw Massacre. Att det är, liksom, det är Ed Gein och så fem till. Men här har vi... Jag kommer komma... Vi väntar lite med varför.
Jag fattar. Man har ju sett när man tystnar.
Ja.
Jag gjort. Men jag kollade också på en serie som heter typ Hannibal eller någonting. Med Mads Mikkelsen som kannibal. Har du sett den?
Nej.
Otroligt, jag minns den som otroligt mysig och liksom spännande. Och han var jävligt obehaglig och liksom en respekterad läkare och bla bla bla. Kan jag varmt rekommendera?
Just det, är det någon sorts prequel?
Ja men typ. Ja. Och, så jag har detta lite färskare i minne än vad jag hade kunnat ha. Så det, jag är taggad.
Mycket bra. I alla fall, Robert Maudsley då. Han föds 26 juni 1953. Hans pappa heter George, han är lastbilschaufför och hans mamma heter Jean. Vet inte riktigt vad hon gör, men hon föder en jävla massa barn.
Hon gör säkert inte så mycket annat. Nej. För det kanske var olagligt.
Ja, men de här föräldrarna är dumma huvudet, så let's not give them any mer.
Okay. Hon är lat säkert.
Ja, två fittor. När Robert är ett år gammal ungefär så flyttas han och hans äldre syskon Kevin, Paul och Brenda till ett barnhem för att de blir försummade.
Okay.
Så det här är ett romerskt katolskt barnhem som ligger i Crosby i England. Det heter Nazareth House och drivs av nunnor. Och det låter ju ganska, oh no, it. Mm. Men han och hans syskon trivs bra där. För även om de liksom kanske inte får liksom kärlek eller så, så blir de ju omhändertagna. Det är ju för fan nummer ett. Liksom. Man kan tro att det är kärlek, men nummer ett är give them clothes och ja, mat och se till att de klarar sig. Så när han är 8 eller 9 någonstans, då hämtar hans biologiska föräldrar hem honom och hans syskon igen. För så här, hans brorson, jag kollade på en dokumentär om det här, och hans brorson säger att som han har förstått det då, så var det någon som visade intresse för att adoptera hans pappa, alltså Roberts brorsa. Okay. Och då var man tvungen att kolla med föräldrarna då, om det här skulle vara okej med dem.
Mm.
Och då var de så här, nej, vi vill ha tillbaka allihop igen.
Men det är som ett fall jag gick igenom nyligen också. Ja. Så här, man skiter i sin unge som bara, jag är redo att adoptera det här och ta det här till mig som mitt eget barn. Nej. It's my toy. Alltså,
ja, verkligen.
Det är ändå en bizarr reaktion.
Ja, det är verkligen så här, aha, men om en förälder reagerar så när barnet har bott på barnhem jättelänge, då kanske vi ska ta dem, eller?
Nej.
Hur som helst då, så får de flytta hem igen. Och på barnhemmet så kommer alla de här barnen ganska bra överens och sådär. Och när de träffar sina föräldrar, och de håller ihop och så, men när de träffar sina föräldrar, det är liksom, de är ju för det första främlingar för dem.
Mm.
Fullständiga.
Gud vad läskigt.
Och när de kommer hem så börjar de utsättas för alltså misshandel, alltså otroligt hårda misshandlingar. Det är liksom, de blir slagna med skärp, pinnar, knytnävar, de blir inlåsta i långa perioder. Och liksom ensamma, alltså inte tillsammans då. Utan de blir liksom behandlade som skit. De får lära sig att stjäla. Om de blir tagna för att de har stulit så blir de slagna för det. Den här mamman verkar som sagt gilla att föda barn, så snart har han liksom 11 syskon med 12 barn i det här fruktansvärda hemmet där ingen tar hand om, utan de sover liksom på golven med liksom typ en jacka på sig. Det är mamman själv ska väl inte ha varit våldsam, men hon såg liksom till att pappan skadade dem om de har misskytt sig.
Då är det samma sak.
Missköta sig kan det också vara om de till exempel tar en omväg till affären, eller om de går till skolan istället för att komma raka vägen hem efter skolan, tar en liten omväg för att det är ett vidrigt hem. Och vad fan är det om ni har 12 barn? Men det tar inte ens hand, varför måste de vara hemma?
Mm.
Pappan ska också ha våldtagit Robert.
Nej.
Och gissningsvis även de andra barnen då. Så alla barnen blir liksom fruktansvärt behandlade, men alla säger att det var värst för Robert. Och han har varit den svagaste. Vilket också gör så ont att tänka på. Att det är liksom, man går på den som är svagast och kanske då behöver mest omhändertagande egentligen.
Menar man fysiskt då? Eller?
Mm.
Okay.
Så Robert har själv beskrivit det så här. All I remember, eller All I remember, men jag kan inte. All I remember of my childhood is the beatings. Once I was locked in a room for 6 months and my father only opened the door to come in to beat me 4 or 6 times a day. He used to hit me with sticks or rods and once he bust a 22 air rifle over my back.
Åh, fy fan, vad sjukt.
När pappan är färdig med misshandeln så låser han dörren bakom sig och ibland hör Robert honom skratta efteråt. Det är ett fruktansvärt hem. När han är tonåring då till slut så tas han därifrån av socialtjänsten och placeras i lite olika fosterhem. Men grejen är att alla hans syskon får bo kvar, sjukt nog.
Okay.
Och hans pappa säger då till dem att Robert har dött, men att det inte behövs någon begravning eller så. När han till slut då är...
Åh, jävla. Men fan, vad är det så mycket värre på honom då? Alltså, så att han är den enda som man anser behöver bli omhändertagen? Eller, nej, det vet man kanske inte varför riktigt.
Ja, det där vet jag inte.
Nej, fy fan.
The ways of the social services är... Ja, jag kan aldrig förklara dem, tror jag.
Nej, och lite som att de bara, okej, för att vi har accepterat mycket, men det här är fan sjukt till och med för oss. Men ni kan vara kvar.
Ja, ja. Eller bara, den här pojken ser ut att fara jätteilla i det här hemmet. Vi kanske ska ta honom resten då. Nej, de ser ut att må jättebra.
Ja.
Ja, men så funkar.
Hur illa kan det vara? Man kan inte slå
det kan ju vara att han har begått så mycket brott. Så kan det också vara.
Just det.
Så att det ser som att han behöver komma därifrån. I alla fall, när han är 18 eller 16, hört lite olika, så tar han sig till London. Och där blir han ganska snabbt då utnyttjad i prostitution. Han blir också liksom... var nära det våldtäkt, men full av våldtagande. Och under den här tiden så liksom bestämde han sig för att han ska hämnas på männen som har våldtagit honom. Och efter flera självmordsförsök så söker han professionell hjälp och då berättar han för den här psykologen att han hör röster i sitt huvud som säger åt honom att döda sina föräldrar. Han åker liksom lite in och ut från olika mentalsjukhus i några år. Meanwhile, hans stora bröder Paul och Kevin, det går det ganska bra för. De träffar tidigt de kvinnor som ska bli deras fruar, de får 8 barn sammanlagt. Och verkar ha fått ihop sina liv ganska bra. Som sagt, den ena brorsonen är med i den här dokumentären som jag såg. Och det verkar som att de har haft ett väldigt vanligt hemliv. Och han, först när han var 12, för han visste bara att han, Uncle Bob satt i fängelse, det visste han. Och han har varit där och hälsat på honom och Uncle Bob var liksom, det var inte mer med det. Utan det var först när han var 12 som han fick reda på vad hans uncle faktiskt hade gjort. Jag har inte, vet inte ni än, men det kommer. Men som sagt, så det var, de har klarat sig fint. Det känns ju ändå skönt att tänka på. Sen fanns det en jävla massa fler barn. Hur det gick för dem? I don't know. De kanske inte riktigt vill prata om det. 14 mars då, 1974, så citat plockas han upp på en gata i London. Och den... Det var då 30-åriga John Farrell som
en torsk alltså.
Skulle köpa sex. Ja. Så han ska ha utnyttjat honom under en längre tid. Och den här John visar ett foto för Robert på en liten flicka som han säger att han utnyttjat sexuellt under en längre tid.
Okej.
Enligt Robert. Och det var det sista han gjorde. För Robert blev så jävla förbannad så han garotterar ihjäl den här mannen med en slips på en offentlig toalett.
Garrotera, skära halsen av?
Nej, det är att strypa.
Okej.
Okay. Alltså att han tar en slips och bara trycker upp.
Silstrypan, eller som spanjoren säger, garotta di anchovis.
Som,
som låten går.
Ja, men det var väl en vanlig avrättningsform i Spanien.
Ja. Yeah.
Garrotering. Usch.
Eller jag vet inte. Jo,
diktaturen Spanien vet du. Franco gillade garrotering.
Jag fattar.
Ja, ja. Enligt några källor så ska han också ha knivhuggit och slagit honom i alla fall. Men det första som händer efter att han gjort det här är att han går till polisen och säger jag har mördat en man, han är där och där, jag behöver psykisk hjälp. Men det fick han inte. Han
ansågs, bara, nej.
Han ansågs inte kunna delta i någon rättegång eller så, utan han skickas till Broadmoor Hospital for the Criminally Insane.
Men gud, Broadmoor känner jag igen. Det kanske har dykt upp i någon film eller så.
Ja, jag har också hört det förut. Vi har säkert nämnt det innan här också.
Broadmoor.
Han kallas för Blue för att hans offer, alltså Johns ansikte, var helt blått. Efter den här väldigt, alltså garroteringen, strypning som tar ett tag liksom.
Mm.
När hans äldre bröder Paul och Kevin då läser om det där mordet i tidningen så är de så här, ah, han är inte död. Det där är ju för fan Robert. Och de får kontakt igen. Och de dömer inte honom för det här, utan de är bara glada att han finns.
Mm.
Så de har som sagt fortfarande kontakt och står vid hans sida. Till en början så är han väldigt skötsam i det här sjukhuset / fängelset. Broadmoor. Alltså han får liksom ingen... Det är inte ett ställe där man får vård. De hålls där. Så det är bara ett fängelse for the criminally insane, kan man så säga.
Yeah.
Så den 26 februari 1977 så går han ihop med en annan man där som heter David Cheeseman. Japp. Ta in.
Jag
måste låta den landa ändå.
Cheeseman.
How are you? I'm Cheeseman.
Jag vill byta namn till det nu.
Det sjuka då är att den här David Cheeseman, han sitter där för att han har våldtagit en 16-årig tjej.
Mm.
Så det kan man ändå ha i bakhuvudet när man tänker på hur han tänker kring sina brott, den här Robert. För i alla fall, alla patienter skulle då den här 26 februari gå ut och spela fotboll. Och då passar David och Robert på att anfalla en annan David, nämligen David Francis. Han är 26 och han är en dömd child molester.
Mm-hmm.
De drar med honom in i ett rum, barrikaderar dörren. Robert och David binder fast, Robert och Cheeseman binder fast David med Katarina har skrivit elrep.
Det gjorde hon ju ändå. Det gjorde hon i ett dokument och skickade till mig också. Jag bara, this is not the time, Katarina. Men jag skrattade.
Ja, jag tänkte också att jag skulle skriva, och nu tog det en stund när jag kom på det, sladd. Men sen så glömde det. Skitsamma.
Kablage. Så de säger spökjakt med Jocke och Jonna.
Just det, kablage. Ja, de blir i alla fall fast honom då med sladdar från en skivspelare. Och sen torterar de honom. Alltså fullständigt demolerar den här mannen i 9 timmar.
Oj!
Tills han avlider. Det sjuka är att så här, du vet, på den här dokumentären jag har kollat på så var det så här, ja, det var verkligen som att någon märkte eller liksom inte ville märka. Man bara, men... Och på andra ställen står det att liksom, de hörde hans skrik men kunde inte göra något, personalen. Och man bara, ja, hur då? Menar ni? 9 timmar?
Ja, det är... Var är föräldrarna? Fast i fängelseversionen.
Exakt.
Det är jättekonstigt att de inte skulle kunna det också.
Ja, det var, jag tror det är den här klassiska child molesters. Let's kill them, liksom.
Ja.
En känsla jag kan relatera till väldigt starkt. Men liksom... det låter ju märkligt annars att det ska få pågå i 9 timmar. Men då har Robert i alla fall gjort ett vapen av en plastsked som han trycker in i Davids öra tills han avlider. Så det är det som är dödsorsaken slutligen då, i kombination med strypning.
Mm.
Och det är här legenden om Hannibal the Cannibal börjar, för det finns liksom inga bevis för att han ska ha ätit någon del av sina offer eller så.
Okej.
Men efter att David har avlidit då, så håller de upp hans kropp mot dörren. Alltså det finns någon liten fönster i dörren så sjukhuspersonalen kan se. Och enligt vakterna då så var Davids huvud cracked open like a boiled egg. Med en sked utstickande. Ja, och då menar man ju på varför sitter en sked i hjärnan. För att han har ätit en del av hjärnan. Det finns det inga bevis för, det ska han inte ha gjort. Men det var liksom det som då spreds. Och motivet är då för först att han är child molester och att han har utsatt en vän till dem för en citat homosexuell attack. Jag tror, det här var ju 70-talet så.
Mm.
Det kommer inte vara helt med.
Inte så PK.
Nej, men de har inte riktigt koll på allt det där. Och då får han då genomgå en rättegång den här gången. Nu anses han plötsligt kapabel till det.
Efter all den här tiden han inte fått vård.
Så precis.
En del.
Mm. Han dömdes då skyldig till dråp. Va? Och flyttas till ett väldigt ökänt och så här max säkerhetsställe som heter Wakefield Prison. Det kallas också för Monster Mansion.
Gud.
För han får livstid. Och där sitter det väldigt många med livstid. Det är ett jättestort fängelse. 700 intagna. De allra flesta sitter och dömda till livstid. Mm. Det är fyllt av seriemördare och massmördare och farliga människor överlag. Han gillar inte den här flytten och säger att han vill tillbaka till Broadmoor, men det får han inte då. Och de andra intagna på Wakefield har fått reda på att han åt sitt offers hjärna och kallar honom för cannibal och brain eater och sådär. Mm. Vakterna är svinrädda för honom och det går rykten om att han kunde krossa skallar med sina bara händer och sådär. Så nu är han liksom omgiven av dömda sexualförbrytare också mot barn. Det här är intressant side note som Katarina skrev. Hon har kollat på någon dokumentär om hur det är fängelset som heter Evil Behind Bars. Och tydligen så kallas pedofiler överlag för nons. I fängelser. Mm, och det kommer från att det kommer just från Wakefield, för att från början då, eller det var så att eftersom sexualförbrytare mot barn har så väldigt väldigt låg status i fängelse, så får de inte gå ut samtidigt som de andra fångarna oftast. Och då skrev vakterna på en liten tavla utanför deras cell så här, nons, vilket står för not on normal courtyard exercise.
Åh fan.
N-O-N-C-E.
Mm-hmm.
För att de måste ha ett eget rota för dem.
Åh fan.
Och därför kallas de för nons. Men de fick bo då tillsammans med de andra intagna. Och det är ganska ovanligt. Yeah. Lördagsmorgonen 29 juli, ett år senare, så vaknar Robert imorgon och är så här, okej, jag ska döda så många pedofiler jag bara kan. Hans första offer är 46-åriga Salni Darwood. Robert har gått i lektioner hos honom i franska. Sjukt. Så de känner man sen innan.
Alltså i fängelset? Nej, innan.
Ja, i fängelset.
Aha.
Den här Salni är ingen pedofil. Han sitter inne för att ha mördat sin fru och för våldtäkt. Så, yeah. Inte supertrevlig, men han är ingen pedofil. Nej. Så Robert bjuder in honom till sin cell och sen garotterar han honom och knivhugger honom till döds. Och så gömmer han kroppen under sängen. Sen försöker han lura in andra intagna till sin cell, men det var ingen som är så himla sugen. Så han går ut från cellen, för alla är så här, han försöker verkligen lure dem in och de känner sig att det är något som inte stämmer här liksom. Så han går ut från sin cell, går runt lite, får syn på 56-åriga William Roberts och han sitter inne för att ha våldtagit en 7 år gammal flicka.
Mm.
Så han tränger in honom i ett hörn och börjar hugga honom med en egen jordsågtandad dolk. Och han hugger honom i huvudet med dolken och slår hans huvud mot väggen flera gånger.
William, han låter inte som att han är så jävla liten och tanig längre.
Nej. Nej, han är nog ganska normal. Det var nog mest han var liten. Men han han fortsätter hugga länge när William är död redan när han börjar hugga hans huvud.
Åh jävlar.
Så han kör ju på liksom.
Mm.
Så efter attacken så går han lugnt till kontoret på avdelningen. Lägger den här blodiga dolken på skrivbordet och bara the next roll call will be too short.
Jaha, så detta var liksom direkt efter varandra?
Mm.
Jävlar.
Alltså det här är ju på fängelset liksom.
Ja. Yeah.
Så han kommer när han hamnar i fängelse första gången så har han mördat en person. Men så på insidan blir han liksom seriemördare.
Mm.
Så sjukt.
Jag kan också tänka mig att detta är mord som inte får skitmycket uppmärksamhet. Om det är liksom på Monster Mansion. Kanske inte folk som bryr sig jättemycket om att folk där blir mördade.
Nej, utom fängelset då.
Just det, de kanske stör sig lite på det. Så att säga.
Ja, men precis. Jag tror att de tar det lite personligt. Typ.
Mm.
Så enligt andra intagna så har han sagt att han ska döda 7 personer.
Okay.
Den här dagen, men det räckte med 2 visar sig.
Jämnt och bra.
Och de sa också att han såg helt galen ut den här morgonen. Jag bara, kan tänka mig det.
Yeah.
Roberts IQ är väldigt högt. Han räknas som ett geni.
Okay.
Jag vet inte exakt hur högt, men han är sedan super, super smart.
Runt 1000 skulle jag gissa.
Exakt, 1320 kanske.
Ja, på sin höjd.
Han älskar poesi, konst och klassisk musik. Och han har pluggat på fängelset för att få examen inom musikteori.
Jag gillar inte när folk med högt IQ tvunget ska gilla klassisk musik.
Nej, jag vet. Det känns...
Är inte det så filmklyschigt på något sätt?
Jo.
Men jag är så smart, så då får jag gilla det här då. Då blir det lite
men det
bra.
Stämmer också med Hannibal the Cannibal.
Mm. Det är kanske han som har gjort den klyschan. Who knows? Yeah. Om han hade älskat K-pop så hade det varit väldigt hög status nu.
Mm. Ja.
Kom du var på det skrattet? Mm.
Ha! Men förlåt, det kom en rap samtidigt så jag tror nog hålla ner den först.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har ju väldigt tydliga motiv till sina mord. Att han blev sexuellt utnyttjad som barn av sin pappa och i London då och vill hämnas på pedofiler och sexualförbrytare. Och att liksom när han dödar så ser han sina föräldrar framför sig. Men det var en psykolog som vi kommer komma till sen som uttalade sig i den här dokumentären som jag hörde eller lyssnade på. Han var så här, ja, man kan tolka det så. Det är lätt att se det som att han liksom vill döda pedofiler bara, men det handlar nog mest om att han letar efter tillräckligt svaga människor. Alltså som är på insidan så är det just de längst ner i hierarkin.
Just det.
Alltså så han går på folk som liksom han känner att så här, du har inget att sätta emot mig, typ.
Mm.
Egentligen handlar det om det. Att han letar efter den här svagheten. Och det stämmer ju mycket mer med den här typen av så här, vad ska man säga, traumabaserat. Alltså att man letar efter det som är svagast för att man själv har varit svag och utsatt, typ.
Mm.
Att man liksom provoceras mycket av det. Men ja, jag vet inte. Det är ju svårt eftersom annars brukar man alltid säga så här, men jag vill inte döma folk som faktiskt har blivit mördade. Jag vill inte ge en mördare ursäkten, liksom.
Nej.
Men de här människorna är ju dömda.
Men verkligen det.
Blir lite svårt. Det blir lite svårt att säga att de inte hade gjort någonting. Liksom.
Ja. Men, Monster Mansion borde han på, men det behöver inte säga någonting om hur han var som person. Han kanske var väldigt snäll mot djur.
Ja, ja. I alla fall rättegången äger rum år 1979 och hans advokat körde hårt på det här att hans attacker är resultatet av många års undertryckta aggressioner från misshandel och sexuella övergrepp. Och Robert uttalar sig själv under rättegången och säger: "When I kill, I think I have my parents in mind. If I had killed my parents in 1970, none of these people needed have died. If I had killed them, then I would be walking around as a free man without a care in the world." Man bara, nej. Nej, Robert.
Without a care in the world.
Jag verkligen, och också tror att du skulle vara en free man om du mördade två personer. Nej. Så han döms själv skyldig då till dubbelmord och tas tillbaka till Wakefield. Men med en liten twist. Mm. Nämligen att han ska spendera resten av sitt liv i en isoleringscell. Längst ner i källaren. Så han anses alltså vara för farlig för att få vara en vanlig isoleringscell. Alltså, alla tidningar skriver då att han är monster, han äter hjärnor med sked och han bara mördar folk, hur som, ja, du vet. Mm. Det är liksom så smaskigt. Så 1983 så byggs då en särskild cell i källaren i fängelset bara för honom. Den här cellen är 5,5 meter gånger 4,6 meter. Lite större än en vanlig cell. Vakterna som observerar honom gör det genom skottsäkra fönster. Utanför är en tjock ståldörr. Bakom den är liksom en liten bur av tjocka genomskinliga akrylpaneler. Och längst ner så finns det en liten öppning där vakterna kan leverera mat och sånt till Robert. Det finns ett bord och en stol i så här komprimerad kartong. Sängen är en tung betongplatta och handfatet och toaletten är fastskruvade i golvet. För att komma till honom så måste man passera 17 låsta dörrar.
Jävlar.
Och inom de fyra väggarna så är han 23 timmar om dygnet helt ensam. Och en timme om dagen så eskorteras han därifrån av 6 vakter till sin dagliga motion. Och vakterna får inte prata med honom om det inte är allt, helt nödvändigt. Han får inte prata med någon av de andra intagna.
Nej.
Så första tiden så skriver han mycket brev, bland annat då i jakt efter psykisk vård. Han vill ha hjälp. Och vakterna ska också behandla honom väldigt illa. Första tiden spottade han hans mat och sådär. Och det gjorde att han nästan inte åt någonting i flera månader. De tog också hans cigaretter. Och det, liksom, han, det var det enda jag hade. Och det är den cellen som då också har varit en inspiration till När lammen tystnar.
Ja. Yeah.
Det kom 7 år senare. För den är väldigt lik hans cell. Det är ungefär så det är. Att det är liksom en cell och så är det liksom plast. Eller akryl. Plexiglas typ.
Ja. Yeah.
Ingen har utsatts för den här nivån av extrem isolering. Varken innan eller efter honom i modern engelsk historia. De första 12 åren i buren då så fick han aldrig träffa en frisör. För ingen vågade gå i närheten av honom med någonting vasst. Det fattar man ju för sig. En annan intagen som också hölls isolerad ganska länge i närheten där av Robert heter Mark. Och han berättar att de andra protesterar då mot vakternas vanskötsel av dem genom att använda det enda vapnet de hade tillgång till, deras egen avföring.
Oh.
Mm. Och första åren så är Robert inte med det där, men till slut så hänger han på. Han får reda på det på något sätt. Och enligt den här Mark då ska det ha varit utvecklande för hans karaktär, men jag vet fan alltså. Men enligt honom då så fick han i alla fall, även om han inte kunde ha direkt kontakt, så kändes det som att han var, alltså han bara, då är man i alla fall en del av någonting, en gemensam kamp liksom. Annars är man så jävla ensam.
Yeah.
Men i alla fall, mitt i natten då en dag så drar vakterna in och tar med sig alla som har protesterat på det här sättet ut från fängelset och placerar dem i andra fängelser. Och då tar de Robert också. Men ganska snart så flyttas han tillbaka till sin bur. Mick O'Hagan, som var chef då för Roberts avdelning, säger att Robert är bortom all räddning och han säger he likes killing and he will kill you. Och jag säger att han var rädd för honom och att han brukade gå in i celler ensam, men att han aldrig någonsin skulle gå in ensam till Robert.
Mm.
Under början av 1990-talet så flyttas Robert ett kort tag till Parkhurst, ett fängelse som ligger på Isle of Wight. Eller i Isle of Wight säger man. Och där träffar han psykiatriken Bob Johnson. Och den här Bob är den som var med i dokumentären och var så här, nej men han, man kan säga att han gick på liksom pedofiler, men han ville ha svaga människor. Och de gjorde väldigt, väldigt stora framsteg ihop. Och i 3 år så pratade de, Bob går in i hans, alltså du vet, man fick höra lite inspelningar från deras samtal. Och de liksom, han var så här, nej men det är helt sjukt att han ska vara helt isolerad alltid, för mina samtal med honom gick ju bra. Alltså om han bara skulle bo på en avdelning och få vård och medicin och liksom sådär, det är kontrollerat, då är det ingen fara liksom.
Mm.
Och han säger att till slutet där så var de ungefär 3/4 på vägen mot att bli av med den här våldsamheten, den här underliggande ilskan som man går och bär på, som liksom pyser ut då ibland i så här kaotiska outbursts.
Okay.
Men helt plötsligt och utan förvarning så avbryts den här behandlingen och Robert flyttas tillbaka till sin bur i Wakefield. Och vissa tror att det var för jävlas med honom och andra trodde att det berodde på att hans terapi kostade för mycket pengar.
Mm. Det låter ju rimligt att de skulle snåla in på.
Ja, Och Robert har själv uttalat sig att han, innan han träffade Bob Johnson, så fick han liksom inte vård vare sig i Broadmoor eller på Wakefield. Så att han tyckte att det var skönt att få det egentligen. Och hans bror då, Paul, har sagt att as far as I can tell, the prison authorities are trying to break him. Every time they see him making a little progress, they throw a spanner in the works. He spent a time in Woodhill Prison, and there he was getting on well with the staff, even playing chess with them. He had access to books and music and television. Now they have put him back in the cage at Wakefield. His trouble started because he got locked up as a kid. All they do when they put him back there is bring all the trauma back to him. Och det finns ju en tanke i det, men det finns ju också det att hans familj står ju vid hans sida och det kanske, jag vet inte. Jag kan ju också förstå att det är läskigt att gå till jobbet om man är rädd för de man jobbar med. Typ.
Ja, men det är också, jag blir alltid lite tveksam när man är så här, ja men de fängelset gjorde allt för att jävlas med bla bla bla. Men så kommer man på att så är det ju säkert. Folk som, ja. när man jobbar på ett fängelse eller driver ett fängelse, att man... Mm. Då lär man ju kanske inte alla människor hata makt. Och man har ju otroligt mycket makt över folk som lever där.
Det är verkligen
och
så.
Det är folk som kanske inte samhället bryr sig skitmycket om. Mm. Så att det är ju ett gyllene tillfälle att utöva crazy people på.
Ja men verkligen. Så att det där är ju svårt.
Ja.
För man vill ju inte heller, jag vill inte heller sjunga med i liksom... Gud, stackars honom som bara liksom har torterat ihjäl en man i 9 timmar och sen kört en gaffel i huvudet på 2 och säger själv att han inte kan kontrollera sig. Ja, men om de inte vet hur de ska hantera det. Alltså för rättssystemet borde naturligtvis ha sett till att han hamnade på rättspsykiatrisk avdelning. Så är det ju.
Mm.
Men det har de ju inte gjort. Vad ska fängelset göra då? De kan ju inte hantera det. Så det blir ju liksom, det kanske är det också. Ja, skitsamma. Ja. Men det känns ju bara hemskt att någon är så fruktansvärt isolerad. I alla fall, enligt en artikel i The Guardian från 2003 är han officiellt klassificerad som Storbritanniens farligaste fånge. Fast han inte begått ett brott då sedan 1978. Och i mars år 2000 så bad han om att få sin isolering prövad igen. För att se om han inte kunde få lite mer frihet. Men det avslogs. Han frågade då efter att få en undulat för att hålla honom sällskap.
Okej.
Okay. Och han bara, jag lovar att älska den och inte äta den. Thank you.
Yes.
Fan vad skit. Skriv inte med det, men absolut. Han skrev ett brev till The Times. Den frågade varför han inte kunde få en tv i sin cell. Och, liksom, så att han kan se vad som händer i världen och lära sig saker och så. Och han vill lyssna på musik och titta på fotografier och så. Och så avslutade det brevet med att säga att om man inte fick något av det så önskade han sig en cyanidtablett istället så han kunde dö i alla fall.
Mm.
Så justitieministern som heter Maurice Kay på den tiden på Liverpools högsta domstol funderade på det i 5 dagar och sen nekade hon till allt. Till slut 2003 så fick han en tv och ett PlayStation 2. Det kan tas ifrån honom när som helst men han fick det. Så i år... Så har han suttit 39 år i sin glasbur och han har skrivit följande om sin situation. The prison authorities see me as a problem and their solution has been to put me into solitary confinement and throw away the key to bury me alive in a concrete coffin. It does not matter to them whether I am mad or bad. They do not know the answer and they do not care. Just as long as I'm kept out of sight and out of mind. I am left to stagnate, vegetate and to regress. My life in solitary is one long period of unbroken depression.
Just.
Robert har fått lite stöd under sin tid i buren. Flera som hört om det här menar att han är ett offer då för det här osympatiska rättssystemet.
Mm.
Som vägrar genom vård eller rehab eller så. Och några kampanjer har också dragits igång för att försöka öka hans livskvalitet. Grejen är så här, han har också många... som stödjer honom på samma sätt. Kommer du ihåg när vi gjorde Jason Vukovic? Och jag tror kanske det var ett bonusavsnitt.
Mm-hmm.
Hämnaren från Alaska, så han som skulle mörda pedofiler.
Yeah.
Han fick ju väldigt stöd.
Mm.
Och Robert har fått lite samma typ av stöd också. Att folk menar att han har gjort det som rättssystemet redan borde ha gjort. Och sådär. Att han borde släppas fri och få en medalj och så.
Just det. Mm.
Och många tycker väldigt synd om honom. Och att det är konstigt att han blev inlåst då. Men man kan ju i alla fall verkligen hävda att han borde bli inlåst och få vård. I alla fall.
Ja.
Det kan man ju mena på. För han är uppenbart sjuk.
Ja, verkligen. Vad sjukt. För man, jag har hela tiden tänkt att ja, men det här är liksom 70- eller 80-tal. Idés mm. vore idés med det där med rättspsykiatrisk vård. Men att det fortfarande är
han på sitter fortfarande i sätt. Ja.
Det som har hänt är att han har fått ett PlayStation.
Ja. Perfekt. Det är väldigt speciellt. En före detta detektiv som heter Paul Harrison intervjuade Robert och han beskrev honom som en väldigt smart man som får dig att le. Men han sa i alla fall då att han har pratat med många seriemördare och att han sa men Robert var annorlunda för han är inte så här intensiv narcissist som vill prata om sig själv utan han är ganska mycket motsatsen.
Mm.
För annars är det ju man vet ju inte, det kan ju också alltså, du vet hur det är, många av de riktigt vidriga seriemördarna har ju också fruktansvärda barndomar.
Mm.
Liksom. Men de har blivit liksom sadistiska psykopater istället. Mm. Alltså att det blir såhär, många har ju fruktansvärda barndomar utan att börja mörda folk. Det, ja. Men Robert är det mer så han har ju faktiskt blivit sjuk, alltså psykiskt sjuk.
Ja, eller
så. Det är ju det som jag då tycker jag kan göra att man är så här, det är inte en ursäkt utan mer bara, man kanske inte behöver låsa in någon and throw away the key. Vi har ju andra sätt nu för tiden, tänker jag.
Vi har faktiskt det.
Alltså, om man inte har andra sätt, ja då får vi ju göra så eftersom det inte går annars. Men liksom, ja.
Verkligen.
En liten tid och så sattes en annan brottsling som heter Charles Bronson i en cell så nära Robert att de kunde se varandra genom en liten glasruta. Och då mellan deras celler så hade de en tv och så kunde de välja vilken kanal som skulle vara på. Men de blev ganska osams ofta för att Robert ville titta på Emmerdale och Charles ville titta på Coronation Street. Det var det mest brittiska jag hört.
Verkligen.
I want to watch Corey. I want to watch Emmerdale. Det finns ganska lite information om hur han har det idag. Idag är han 69 år gammal och sitter kvar i sin bur. Han är tydligen blek och mager och ser ut att vara betydligt äldre än vad han är. Och för att han haft så lite kontakt med andra människor så har han utvecklat talsvårigheter.
Mm.
Och han har skrivit ett brev då till sin brorson Gavin, som jag tror var med i den här dokumentären, att han nu har han tillgång till tv och musik. Han brukar lägga sig vid 10-tiden på kvällen.
Alltså är det ens lagligt liksom att isolera någon så här mycket?
Nej, det kan det ju inte vara.
Nej.
Det är många som menar på att det här är ett brott mot hans mänskliga rättigheter.
Ja.
Framförallt eftersom han är sjuk då.
Ja, verkligen.
Ibland så får han besök av sina bröder och deras barn. De tar med sig hans favoritdricka som är bananmjölk och så chokladkakor. Mm. Och så dricker de te tillsammans och pratar.
Mm.
Tydligen så blir han mer humant behandlad nu. Och han säger själv att det jag gjorde var fel. Men skulle jag bli släppt så skulle jag nog döda igen.
Mm.
Och att den här buren liksom lite har blivit hans säkerhet.
Ja.
Men han säger också att den här glasburen är en konstant påminnelse om de 6 månaderna som han blev inlåst när han var liten hos sina föräldrar.
Just det. Mm.
Och han har också sagt att det enda han ser fram emot är sitt självmord.
Som säkert är ganska svårt att genomföra.
Det han kan ju inte riktigt det. Nej. Som det är nu.
Ja.
Ja, alltså jag ska inte, det är inte så här, stackars han som bara hade mördat massa folk, men det är ju ändå... Allt är tragiskt.
Mm.
Alla delar av det här är så jävla, jävla tragiskt.
Verkligen.
Katarinas källor kanske vi ska gå igenom. Jag såg ju som sagt den här dokumentären på, den är på YouTube, högst upp.
Allra högst upp kan ni kolla.
Jag minns inte vad den hette. Faktiskt. Förlåt. Men hon har läst på BBC och Examiner Live, massa olika artiklar, Sadistic Life Crime Brain Eater. Sådana typer. Twisted Killer, Living Out Days. Yeah. Brain Eater Killer, Robert Maudsley. På Liverpool Echo. Mirror.co.uk. Naturligtvis heter den UK's most dangerous prisoner, kept in glass box, vows to kill again if given a chance.
Perfekt.
Yeah. Toppen. Och hon har också lyssnat på Red Handed, som är ett avsnitt om det här. Hon har läst på The Guardian och på Wikipedia. Och också kollat då på Evil Behind Bars som finns på YouTube.
Jävlar!
Ja. Det var något det.
Verkligen. Tusen tack. Tusen tack för detta, både Johanna och Katarina.
Ja, tack för det. Tack för att ni lyssnar. Ja. Hörrni, ha nu en riktigt god jul om vi inte hörs igen på torsdag.
Och det gör vi ju om man är prenumerant av bonusavsnitten, alltså är Patreon. Om vill man ha två avsnitt i veckan istället för ett, så går man in på www.vadblirdetformod.se/bonusavsnitt, så kan man läsa mer där. Yes. Men annars så ses vi, så hörs vi igen annan dag jul.
Yes, det gör vi.
Ta puss och kram.
Ha det gud, hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.